striden böljade fram och tillbaka mellan Sliparbacken och Lunds ladegård. Kavalleriet stod då borta vid Valkärra. Alldeles i början av slaget så skadades den danske överbefälhavaren allvarligt. Och det här skapade förvirring i de danska leden och många av dem började fly plötsligt. Och de förföljdes av svenskar och bland de förföljarna fanns Karl den XI. Bland de som flydde fanns danske kungen. Och nu är det många en gammal militär som har skakat på huvudet och sagt att ingen härförare överger sina trupper mitt i striden för att förfölja en flyende fiende ihop. Men det gjorde Karl den XI och vad som var värre var den svenska överbefälhavaren Helmfelt var med bland de som jagade efter danskarna. Och de jagade danskarna ända bort till Sävlingeån. Och där hade dagsmejan tinat upp isen så att flera hundra av danskarna, ryttarna och hästarna gick ner sig och drunknade. Där borta han nu Dalberg upp kungen och lyckades övertala honom att komma tillbaks till Lund. Och det var ju tur, för här i Lund höll det på att gå illa för de svenska. Både danska och svenska hade dragit sig tillbaka något för att gruppera om sig. Nu borde egentligen kungen ha behövt vila, för de hade ju ridit något alldeles enormt under 2 timmar. Men det blev ingen vila, utan de satte med högsta fart tillbaks mot Lund. Här hade nu soldater och officerare stupat i högar. Hundratals med hästar låg utspridda med inälvorna utfläktade över ängarna. Det var rök, eld, skrik, död och fasa. Och exakt så förvirrat som det alltid är på ett stort slagfält. Vid 15-tiden gjorde sig danskarna beredda för det sista anfallet. Svenskarna var då grupperade borta på Vedekvarnshöjden. Och i exakt det ögonblicket kom Karl den XI fram igen. Och danskarna trodde när han kom med sina ryttare att det var en förtrupp för stora förstärkningar. I synnerhet som Karl den XI kastade sig in i striden, i närstrid. Men han tog sig igenom de danska lederna över på den svenska sidan, lyckades samla trupperna och gick till anfall från det hållet. Och nu trodde danskarna att de var utsatta från anfall från 2 håll samtidigt. Och det blev panik och de flydde och därmed vände det hela. Slutstriden, den kom att stå vid Valkärra kyrka vid 17:30 på kvällen. Och den övergick i rena massaken som i synnerhet drabbade 1300 holländska matroser som hade deltagit på den danska sidan. De ville ge sig till fånga, men av dem överlevde 47. Resten massakrerades av svenskarna därför att det var en hämnd för att holländarna var med om att krossa den svenska flottan på Östersjön. Resten av den danska armén flydde nu i skydda mörkret mot Landskrona där de var i säkerhet i fästningen. Inga svenskar råkade förfölja dem. Det hade varit en lång, lång dag. I 18 timmar hade kungen och hans män suttit i sadeln. Männen hade inte fått någon mat och hästarna inget foder. Men nu var det kväll, natten föll och segern var vunnen. Med brinnande byar i bakgrunden och med ljudet av de jämrande soldaterna och de skrikande hästarna i öronen föll Karl den XI och hans män på knä och tackade Gud för segern. Fältprästen Hakvin Spegel steg fram och höll ett tal. Skåden de många tusende som på fälten runt omkring eder ligga kalla och stelnade i den eviga sömnen. Hören från när och fjärran jämmer skriet av de många tusende som likaledes runt omkring oss ligga sargade i plågor och dödskval. Att icke iligen i detta ögonblick på samma sätt kvidande i dödsångest eller stelnande i döden. Det är icke eder förtjänst, icke edert mod, icke eder skicklighet. Det är Guds hjälp som hjälpt eder, hans nåd och barmhärtighet som förbarmat sig över eder och från era huvuden avvänt de många tusende hotande farorna. Efteråt red kungen in till Lund där han skulle äta segermiddag i biskopsgården. Och biskopinnan hade gjort i ordning en stor fest. Hon väntade sig den danska kungen. Men när hon såg att det var Karl den XI som kom så lär hon enligt uppgifter ha bytt ut vinet till ett billigare sort och enklare meny. Men Karl den XI, han höll knappast några glänsande improviserade tal varken för biskopinnan eller för sina män. Stora ord och improviserade tal var inte hans stil. Det kan man se i dagboken som han skrev samma kväll om vad som hade hänt i Lund. För där skrev han så här: den fjärde som var om måndagen hade vi genom Guds bistånd den lyckliga segern uppå det danske, i det blev alldeles slagne vid Lunden. Gud var det vinnerligt ärad och tackat därför. Det var allt han skrev om den största dagen i sitt liv. Men nästa dag tog han ledigt hela dagen, och det var första gången. Det blev ett av de blodigaste slagen i vår historia, och ett av de blodigaste i hela världskrigshistorien. För det är ovanligt med fältslag med över 50-procentiga förluster på bägge sidor. Det stupade fler människor här i Lund den här dagen än i Normandie på dagen D, då de allierade gick till anfall i andra världskriget. Det var fler än i Poltava. Över 9000 människor, lite fler på den danska än på den svenska sidan. Och till de danska förlusterna måste man också räkna 1500 krigsfångar. Och de 36 kanonerna, de 64 fanorna, standaren, de över 80 fullastade vagnarna med ammunition och mat. Av 21 svenska livgardesofficerare levde 6. Över hälften av arméerna hade utplånats på 18 timmar. Och alla dessa döda, dessa holländska matroser, danska gardesoldater, indelta svenska soldater från alla landskapen, finska bondpojkar, adelsynglingar från Uppland, tyska legoknektar, officerare från svenska Pommern. Alla dessa, de kastades huller om buller, inflätade i varandra i hastigt uppgrävda massgravar. Nyligen, det vill säga sommaren 1995, hittar man den första av massgravarna vid Nöbbelövs kyrka. Man har funnit över 1000 skelett i jorden. I 300 år har forskarna letat efter gravarna. Nu har man alltså hittat den första. Men analyserna och forskningarna fortsätter. För den 21-årige kungen, han hade fyllt 21 år under det här svält- och hungerlägret borta vid Kävlingån strax före slaget. För honom hade allting nu förändrats. Den 4 december skulle bli en dag i almanackan han aldrig kunde glömma. Han hade övervunnit sin blyghet, han hade tagit ledningen över armén, han hade fört den till seger. Han kunde aldrig glömma denna dag. Hur kunde det vara annorlunda? Därför att den som en gång har varit med om ett stort fältslag och själv på nära håll upplevt skräcken då de tunga artillerigranaterna slår ner i marken, det skärande ljudet och granatsplittren och kulorna viner genom luften och sliter sönder kamrater och fienden, och hört skriken från uppfläkta hästar som ligger på marken. Den som på nära håll upplevt allt detta, själv överlevt och kommit oskadd därifrån och bara är 21 år och hade ansvar för hela drabbningen, den kan ju aldrig glömma detta. 200 år senare reste danskar och svenskar gemensamt det här monumentet på Sliparebacken i Lund, där striden hade stått som hetast. Kriget mot Danmark var inte slut med slaget, men det blev vändpunkten. Här krossades för alltid den skånska drömmen om att återgå till Danmark. Och det var här i Lund som den karolinska krigskonsten fick sitt första elddop. Utmärkande för den är gåpåarandan, lusten att alltid gå till offensiv. Anfall var den enda stridsmetod som man nu skulle träna i den svenska armén. Något annat var helt otänkbart. För kungen personligen betyder den stora framgången att vägen nu står öppen för honom mot militärmonarkin och enväldet. Nu skulle resten av Skåne befrias och skåningarna försvenskas. Det var en blodig historia också det. Skåningarna gjorde aktivt och passivt motstånd. Thank you. den 11 accepterade ingen som helst opposition. Snapphanar, det vill säga skånska gerillasoldater som slogs mot den svenska ockupationsmakten, sådana friskyttar som påträffades, avrättades med de mest brutala metoder. De kunde spikas upp levande på kyrkporten, eller de spetsades levande på järnspett som man satt upp på kyrkbacken eller längs landsvägen, så att alla som passerade kunde se vad som hände med dem som vågade sätta sig upp mot den svenska kungen. Byar och gårdar som man trodde stödde snapphanarna jämnades med marken, och var tionde man i trakten kunde föras bort att hängas. Karl den 11 gav personligen order om att hela Örkeneds socken skulle jämnas med marken och alla män där skulle avrättas. Men då kungens trupper kom hit hade befolkningen satt sig i säkerhet, och den enda man fick tag i var en gammal gubbe, men han fördes bort och byarna brändes ner. Alla byar, det var bara 3 som klarade sig någorlunda. Lönsboda var en av dem. Och då hade naturligtvis snapphanarna också satt sig i säkerhet. De hade gömt sig djupt inne i skogarna eller i grottor som den här. Skåningarna fördes bort i exil. De skickades till svenska Pommern eller ännu längre bort till Ingermanland i svenska Baltikum. Gods och gårdar som hade övergetts gavs nu åt inflyttade svenskar. Präster och högre tjänstemän som vägrade överge sitt danska modersmål ersattes med inflyttade rikssvenskar. I den nyerövrade Blekinge byggde man nu en helt ny örlogshamn vid Trossö. Det heter Karlskrona idag. Och det blev Sveriges första örlogshamn som inte frös normalt på vintrarna, och den behövdes ju verkligen. Och dit flyttade man nu folk från hela Sverige och ända bort ifrån Finland, över 1000 man från Österbotten. Folkomflyttning och etnisk rensning skulle man säga idag. Försvenskningen genomfördes mycket skickligt och på alla plan samtidigt. På marknivå mycket brutalt, med våld och eld, och som mjukare metoder käpp och morot högre upp. Predikstolarna och skolorna var viktiga instrument. Psykologisk krigsföring skulle man säga idag. Nu grundades universitetet här i Lund, och den första undervisningen, det var i det här huset som ligger invid domkyrkan. Man behövde universitetet dels för att förhindra att skåningarna åkte till Köpenhamn för att studera, men framförallt för att utbilda svenska präster, lärare och tjänstemän. Det danska språket förbjöds i alla kyrkor och skolor, och alla danska böcker i hela Skåne samlades in och förbjöds, och inga nya fick importeras. Men eftersom läskunnigheten var mycket låg i Skåne överhuvudtaget, så kunde Karl den 11 och hans generalguvernörer nu införa en helt ny, raffinerad och oblodig metod i försvenskningen av skåningarna. Man införde det första steget mot obligatorisk skola. Varje skåning, ung som gammal, var nu enligt lag tvungen att gå till klockaren i församlingen och få undervisning. Och han fick naturligtvis bara undervisa ur den svenska ABC-boken och ur den svenska lilla katekesen. Och därför är det inte helt fel att säga att det var Martin Luther som försvenskade skåningarna. Då Danmark och Sverige undertecknade sina fredsslut, så lovade Sverige att skåningarna skulle få behålla sina urgamla skånska lagar. Det skulle inte vara något problem. Men det visade sig att löftet bröts genast. Därför skåningarna kunde ju inte till exempel vara med i de svenska riksdagarna om de följde, som man sa, utländsk, det vill säga skånsk lag. Karl den 11, han skulle hela sitt liv alltid tala om Skåne och Sverige som två helt olika länder. Och han skulle aldrig övervinna sin djupa misstänksamhet och misstroende mot skåningarna. Försvenskningen av Skåne tog ändå bara några generationer. Det var rekordsnabbt i Europa. För inget annat land som med våld försökt tvångsinkorporera erövrade provinser har lyckats med det utan att fortfarande ha problem. Inte England, inte Frankrike och inte Spanien. Efter kriget rådde en stark kungavänlig stämning i Sverige. Folkopinionen var helt emot högadeln och i synnerhet emot de här riksråden som hade suttit i förmyndarregeringen och som man menade var ansvariga för krigen och för alla olyckor. Det var därför mycket lätt för Karl den XI att genomföra räfsten och reduktionen. Räfsten innebar att de ansvariga riksråden fick betala för sina misstag. Och reduktionen, det betydde att man drog in en stor del av adelns gods och gårdar. Och med hjälp av bönderna och lågadeln så beslöt ständerna att Karl den XI skulle bli enväldig kung. Det var ett riksdagsbeslut. Så nu kunde han styra helt utan riksråd och helt utan att fråga ständerna. Reduktionen, den genomfördes naturligtvis under våldsamma protester från dem som drabbades värst. Men det hjälpte inte. Då Karl den XI var liten ägde adeln i Sverige över 60% av all jord. När reduktionen var genomförd ägde kronan, alltså staten, 35%. Bönderna själva ägde 32% och adeln 33%. Och det gav ju kronan mycket bättre ekonomi. Men nu var det ju fred. Och då kunde man ta upp förhandlingarna igen med Karl den XI:s fästmö nere i Köpenhamn. Han hade ju förlovat sig för 5 år sedan med Ulrika Eleonora. Och under alla krigsåren så vägrade hon att säga upp förlovningen. Trots att hennes bror, danske kungen, krävde det. Och trots att det kom andra friare. Det kom till och med en bror till kejsaren från Wien. Men hon sa nej till allihopa. Lovat var lovat, sa hon. Och det berättas att hon tog hand om svenska krigsfångar i Danmark. Och hon skulle till och med ha pansat sina egna smycken för att hjälpa svenskar. I juli 1680 landsteg den unga danska prinsessan i Helsingborg. Och där möttes hon av ett stort uppbåd höga svenska dignitärer. Den främsta bland dem var kungens egen mamma, änkedrottningen Hedvig Eleonora. Men kungen själv var inte där. Så ännu har de unga tur inte sett varandra i levande livet. Karl den XI, han ville ha ett billigt bröllop med få kalas och absolut inga utländska diplomater närvarande. Riksråden uppe i Stockholm, de ville precis tvärtom. De ville ha stora kalas och många gäster. I huvudstaden framförallt. Men det blev som kungen ville. Han lät föra upp bruden genom Skåne upp mot Halland. Och man stannade här, vid den här herrgården, Skottorp. Som då ägdes av kungens nära vän och förtrogne, kanslirådet Carl Gustav Örnstedt. Då bruden anlände hit i slottet var brudgummen som vanligt ute på jakt. Men han dök upp snart och ännu iklädde blodig och svettig jaktkostym. Fördes han in för att titta på den kvinna han skulle gifta sig med. Och de tittade blygt på varandra i 15 minuter. Men så sägs det att han plötsligt vände och rusade rakt ut i parken. Han hade ångrat sig. Han ville inte gifta sig med henne. Men han blev övertalad. För inte kunde man ju skicka hem den danska kungens syster och säga att tack för titeln, men jag tror ändå inte. Det hade ju sett snyggt ut. Och det blev bröllop redan samma kväll. Hon var då 23 år, han 24. Och de var klädda i specialskräddade silvertygsdräkter införskaffade från Hamburg. Allting gick i militär regi. 4 generaler höll upp en tronhimmel. Och vigseln förrättades av fältprästen Hakvin Spegel. Och så var det dags för bröllopsmiddagen. Eller jag kanske ska säga bröllopsmiddagarna. För det blev så att bruden och hennes nya svärmor, de fick äta bröllopsmiddag i ett rum. Brudgummen och 2 uppvaktande generaler, de åt middag i ett helt annat rum. Och alla andra bröllopsgästerna, de åt middag i det här rummet. Vid 2-tiden på natten blev det tyst i slottet. Men det blev ändå inte någon lång bröllopsnatt med sovmorgon. För redan klockan 4 på morgonen var Karl den XI uppe som vanligt och inspekterade trupperna. Vad bruden tyckte om det fick man aldrig veta. 6 månader senare kröntes hon till drottning Ulrika Eleonora i Storkyrkan i Stockholm.
så här blev äktenskapet. På den här målningen av Ehrenstrahl som ni kan se på Gripsholms slott. Här ser man exakt hur det var. Kungen lutar sig mot sin mor, änkedrottningen. Kvinnan som under hela hans liv, ända från de svåra barndomsåren, ända till slutet, spelade en central roll i kungens liv och i hovets liv. Och hans egen hustru, Sveriges krönta och lagliga drottning, hon har ståplats längst ute till höger. Och det är inte hon som har drottningmanteln på sig. Kvinnan i bakgrunden i mitten, det är kungens faster som var gift med Magnus Gabriel de la Gardie. Och ovanför familjen ser ni kungens far, Carl X Gustav. Den allvarliga keruben som vinkar mot konstnären Ehrenstrahl, det är den blivande krigarkungen Carl XII. Och bredvid har han sin favoritsyster Hedvig Sofia. Drottningen födde kungen 7 barn. 2 flickor och 5 pojkar. Men 4 av pojkarna dog i mycket unga år. Och 3 av dem dog till och med på samma år, 1685. Och det var ett hårt slag för kungaparet. Och då den fjärde sonen dog strax efteråt, då lät drottningen Ehrenstrahl måla det här porträttet. Där man ser de döda pojkarna som änglar i molnen. Och själv sitter drottningen vid bordet. Och på lappen har hon skrivit, Dein Wille geschehe, ske din vilja. Hon hade resignerat. Drottningen beskrivs i litteraturen som Ulrika Eleonora den milda. Och man säger att hon var tålig, klok, gudfruktig och välgörande. Hon var mycket intresserad av läsning i motsats till sin man. Och konst. Och hon kunde måla själv också. Riktigt bra. Hon målade porträtt på sin man. Som de här. Hennes egna tavlor hängde man upp på Kungsgården i Kungsör. Det sägs att hon en enda gång försökte ge sin man goda råd i politiken. Och han skulle då ha ilsknat till och rytit så att alla hörde det. Jag har gift mig med er för att föda mig barn, inte att ge råd. Och så fick det bli. Hon blev tåligare och mildare efter det. Tiderna var ju såna.
Den lille prins Karl, den blivande Karl XII, han togs redan i 3-4 års åldern ut på fysiska träningar som jaktresor, inspektioner i armén och till och med militärmanövrar. Man kan säga att han praktiskt taget föddes i fält och han älskade det livet ända från början. Han beundrade sin far, Karl XI. Han beundrade honom för hans pliktmedvetenhet, hans religiositet, hans enkla vanor. Och han växte upp i den tron att så var ju alla monarker, raka, enkla, att man kunde lita på dem, att de stod för vad de sa. För så var det ju hemma hos honom. Men han skulle få lära sig att fullt så såg det inte riktigt ut ute i världen. Drottningen, hon tålde inte alla de här täta förlossningarna. Hon blev allt svagare, hon blev sjuk. Och då fördes hon ut hit till Karlbergs slott som då låg utanför Stockholm. Och här skulle hon få återhämta sin hälsa, var det meningen. Men så blev det inte riktigt. Hon blev bara allt sämre. Och här avled hon, lugnt och stilla, när hon var 37 år. Då var prins Karl 11 år. Kungen, han tog drottningens död mycket hårt. Han blev ännu mer tillbakadragen och tystlåten. Och han red på ännu längre inspektionsrutter. Och han blev själv sjuk. Han fick våldsamma smärtor i magen. Men nu koncentrerade han all sin tid och kraft på sonen, på tronarvingen. Och han skrev stolt i sin dagbok att sonen var bara 11 år när han sköt sin första björn. Och han följde med på varje jakt på Lidingö och på hjortjakt på Djurgården. Och de red allt fortare och längre sträckor. Han skriver en dag att de red från Södertälje till Stockholm på lite mer än 2 timmar. Och då var Karl XII 12 år gammal. Så följde några mörka år. Klimatet slog fel. Skördarna slog fel. Och under ett par år blev det inga skördar alls. Tusentals människor svalt ihjäl.
I Finland tror man att nära en tredjedel av befolkningen dog. Tusentals människor sökte sig tiggande ut på vägarna i riket. Och mer än 9000 sökte sig till Stockholm, där de fick bo i baracker på Skeppsholmen. Det rådde alltså undergångsstämning i hela riket. Alla kände att apokalypsen, jordens undergång, var nära. Under tiden blev Karl den XI allt sjukare. Han hade svåra smärtor i magen och det blev allt värre. Till slut kunde läkarna inget mer att göra. Den 5 april 1697 tog han avsked av sin gamla mor och sina barn. Och så dog han, 41 år gammal. Och genast efteråt kunde läkarna konstatera att han hade mer än 300 svulster i magen. Nu låg kungen lik på Stockholms slott. Tusentals tiggare strök kring adelspalatsen i Gamla stan och i Riddarholmen. Det var hungersnöd i hela riket. Och den nya kungen, han var bara 14 år, Karl den 12. Så det bildades en förmyndarregering ledd av den unge kungens farmor Hedvig Eleonora. Och under tiden som man nu gjorde allting i ordning för kungabegravning så drabbades riket av ännu en stor katastrof. Den 7 maj 1697 mellan klockan 1 och 2 på eftermiddagen upptäckte någon brandrök på Stockholms slott. Det var det gamla slottet Tre Kronor. Och det hette så därför att mitt ur slottet reste sig ett över 40 meter högt runt torn krönt av rikssymbolen, de tre kronorna förgyllda. Slottet Tre Kronor bestod av många olika byggnader och längor som hade kommit till under seklernas gång. Den äldsta delen var från 1200-talet. Och hur det hela såg ut, det kan ni se på den här fina modellen som finns i Stadsmuseet i Stockholm. Nu kunde alltså häpna stockholmare plötsligt se hur höga lågor steg upp över taket ovanför rikssalen. Och elden spred sig snabbt genom torra trossbottnar och treviken till byggnaderna omkring och vidare till över hela slottet, och snart slickade lågorna alla koppartak. Den kungliga familjen evakuerades blixtsnabbt. Den gamla änkedrottningen, Karl X Gustavs gamla fru, hon blev så till sig att hon måste bäras ut. Men Karl den 12, som då bara var 14 år, och hans systrar tog sig ut själva, och 14-åringen hjälpte till i släckningsarbetet. På den här mycket kända tavlan från 1800-talet, målad av Höckert, så är det ju den kungliga familjen som värdigt leder ut den gamla änkedrottningen. Och konstnären har låtit 14-åringen se ut som han skulle göra när han var äldre krigshjälte. Och hans syster har redan nu fått drottningmanteln på sig. Konstnärer kan ju ta sig så här konstnärliga friheter. Dramatiskt var det i alla fall. Och elden spred sig så snabbt att man bara kunde rädda det allra viktigaste och dyrbaraste föremålen och möblerna. Och vad man framförallt hann rädda ur lågorna, det var Karl den XI:s bår. Han låg ju på Lidöparad när elden bröt ut. Och nu bars han snabbt bort till Riddarholms kyrka. Nu var det så att vid den här tiden befann sig samtliga svenska regeringskanslier och ämbetsverk, Riksarkivet, hovrätten och Kungliga biblioteket i Stockholms slott. Alla ämbetsmännen var ju där och de började kasta ut föremål genom fönsterna, papper och dokument, allt vad de kunde. En del av det här materialet som de räddade finns kvar att se på idag, på KB. Där finns det gamla böcker lätt brända i kanten. När allt det här hände så skyndade naturligtvis alla stockholmare till. Och så fick de se någonting fasansfullt. Elden slukade upp hela slottet. Lågorna steg upp mot tornet. Och plötsligt så ser de hur rikssymbolen, de tre kronorna, sakta böjer sig ner och försvinner ner i lågorna. Och drar med sig de 8 salutkanonerna som är i våningen under. Och allt detta metallskrot sjunker med ett brak. Rakt ner i den kungliga vindkällan rakt under. Och då när det här händer så flyger ett moln upp av gnistor och eld och rök upp i luften som drivs med vinden över mot Skeppsholmen. Där gnistorna får barackerna där att fatta eld. Barackerna för de bostadslösa, 9000 av hungerns offer som hade kommit till Stockholm, som nu blir utan tak över huvudet. Som genom ett herrens under omkom ingen människa i Stockholms brand. Men slottet brann ju ner. Nästan hela slottet. Bara en liten, liten del av högra flygeln stod kvar. Och i lågorna försvann 18 000 böcker i kungliga biblioteket. Och hela den svenska medeltiden, brukar man säga. För det var allt från medeltiden. Dokument, fördrag, koncept. Men vad som inte försvann eller förstördes alls, det var allt som hade hört till den stora reduktionen. Och det, säger illvilliga tungor, det beror på att de kvittorna, papperna, blanketterna, de var så genomsyrade av tårar att de inte kunde brinna helt enkelt. Och man behöver inte vara särskilt begåvad spåman i Stockholm vid den här tiden för att se hur de onda åmerna praktiskt taget stod som spön i backen. Först dör kungen, så brinner slottet ner och sen kommer den unge kungen tappa kronan på väg till kröningen.
Där som stod kvar efter branden, det var en del av den här fasaden som var alldeles nybyggd och hade ritats av en arkitekt som hade invandrat från svenska Stralsund. Han hette Nicodemus Tessin. Och Tessin fick nu uppdraget att försöka rita ett helt nytt slott. Han var klar redan på 6 veckor. Och han sa, ge mig 6 år och ni har ett nytt slott. Det skulle ta 57 år och 7 månader innan det nya slottet var helt klart. Men det är en helt annan historia. Vems var då felet att slottet hade brunnit ner? Jo, vid rättegången visade sig att brandchefen på Stockholms slott, Sven Lindberg heter han. Han hade skickat bort en av brandvakterna på ett privat uppdrag nere i stan. Och den andra brandvakten som skulle ha suttit på vinden ovanför rikssalen där eldsvådan bröt ut. Han hade gått ner i köket bland fruntimmen och skulle ta sig en trevlig stund. Och så visade det sig under utredningen att brandchefen och hans fru som bodde med 5 barn uppe på vinden. De hade öppnat en lönnkrog där de sålde öl och snaps och pipor och tobak till brandvakter och till all annan personal på slottet. För det var ju mycket folk i rörelse nu när kungen låg lik i tornet. Och ännu värre var, det visade sig att eldsvådan hade börjat i brandchefens egna spruckna skorsten. Och det var sprickor som han kände till, men som han liksom inte hade haft tid att laga. Så brandchefen och vakten som hade gått ner i köket, de dömdes till döden. Men de blev benådade. Istället blev det så att brandchefen och de bägge brandvakterna, de fick 7 gatlopp som det hette. De skulle springa 7 gånger mellan led av 300 soldater som stod med spön och påkar och skulle slå på dem. Brandchefen han dog under det här loppet. De två bägge yngre männen de klarade sig. Och sen skickades de till Marstrands fästning där de försvann efter 7 års straffarbete.
Begravdes med sedvanlig pompa i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ni kan se hans kista i gravkoret under golvet. Här ligger också de många barnkistorna. Och här finns hans mor och far och hans drottning. Vad blev då slutomdömet om denne kung som i så unga år fick överta Sverige när det var som allra störst? Historiker har ända fram till vår tid velat se Karl den XI som den ensamme, starke gråkappan. Mannen som praktiskt taget egenhändigt införde enväldet, reduktionen och indelningsverket. Dagens historiker däremot, de ser det annorlunda. De ser att han inte var så stark och ensam. Tvärtom, han var beroende av sina rådgivare, i början väldigt mycket av sin mor. Och han införde ingenting som han själv hade hittat på utan sådant som andra hade planerat. Man är eniga om att hans uppfostran var mycket bristfällig. Hans utbildning var mycket klen. Men alla är eniga om att Karl den XI försökte dag och natt arbeta på att göra det Sverige han hade fått ärva så bra som möjligt. Visst införde han enväldet, men han blev aldrig själv någon diktator eller någon glittrande solkung. Tvärtom, han blev ett levande exempel för många, många generationer av svenska byråkrater efter honom. Ett exempel på hur man ska arbeta plikttroget, målmedvetet, med nit och sparsamhet, självdisciplin och alltid i statsnyttans intresse. Det var det som var arvet efter Karl XI, envälde av svensk modell.